There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkommen till Brottsofferpodden. Denna gång ska vi få ta del av en väldigt speciell historia i två delar. Vi kommer få höra hur en man som jobbat på Volvo i Blekinge tar ett initiativ. Han tar sitt pass och åker ner till Jugoslavien för att hjälpa krigsdrabbade i Röda Korsets tjänst. Vi kommer få höra hur allting tog sig en vändning där nere. En vändning som blev helt annorlunda och långt mer våldsammare än det från början var menat. För att ta del av denna historia på en mer detaljerad nivå så kan ni köpa Bunker Capins bok på www.bunkercapin.com. Bunker Capin med C. Detta är alltså historien om Bunker Capin med hans egna ord. Och intervjuar gör som vanligt Joakim Lindén.
Tjena Matte.
Hej Jocke. Hej.
Kul att träffa dig.
Detsamma.
Och kul att få en ansikte bakom rösten.
Ja, visst.
Vi har haft lite mailkontakt ett tag och pratat telefonen på gånger.
Det har blivit några gånger, ja.
Ja, precis. Verkligen. Och ja. Det var så att jag gjorde en annan intervju för, det var över ett halvår sedan. Mm. Och då var det en kille som hette Andreas som inte var med i intervjun. Han var ju i bakgrunden. Ja. Så när den intervjun var klar så sa han bara, jag tror jag är en person som skulle vara jättebra att intervjua och allting. Så... Du kan väl berätta lite om ditt och Andreas samarbete och hur det var att vi kom i kontakt här idag.
Ja, Andreas kom jag i kontakt via en gemensam bekant till oss två. Och den här bekanten hade ju en ganska så väl stor syn i det jag skrev. Och det var ju en del av min behandlingsprocess för att komma tillbaka från min svåra posttraumatiska stress.
När du menar du skrev den här boken som jag kanske glömde när jag började.
Jag skrev ett underlag för jag brukade mejla från mejlkonto till mejlkonto. Och det här under några år blev drygt 100 sidor plus. Och den här gemensamma vännen läser ju med jämna mellanrum. Läser och springer på Andreas och ber honom kontakta mig. Så att den här kontakten ledde senare till att vi gemensamt bearbetade de här sidorna och Andreas oerhörda kunskap i att skriva, strukturera upp en bok kom ju till nytta när han fick ner detta till boken Bunker Capin.
Bunker Capin, men vad handlar Bunker Capin i? Vad är det du har gjort i ditt liv som gör att vi skriver en bok om det?
Ja, det var väl... ett stort steg i mitt liv när jag bestämde mig 1991 att bege mig till det forna Jugoslavien. Kroatien närmare bestämt. Åkte ner, som ni alla känner till, så var det ju Europas blodigaste krig efter andra världskriget. Mest blodiga. Och precis då i början av 91 så var det ju utan oerhört mycket flyktingar som kom från olika ockuperade områden. Och då kände jag i den här lilla bruksorten där var jag född och uppvuxen att jag var tvungen att göra något. Så första tanken var ju när jag begav mig ner till Kroatien 1991, det var ju att hjälpa till med flyktingar och på så sätt bistå i alla fall med någon slags hjälp.
Men innan det kom till den delen av livet. Hur startade du liksom? Det var inte så att du vaknade upp och bara, nu ska jag vara i kriget liksom. Hur var det?
Man kan väl säga, dra tillbaka lite då, gå tillbaka till 80-talet, född uppvuxen i i Blekinge, en liten bruksort. Där var Volvo var den största arbetsgivaren på orten. Och det var väl mer eller mindre så att alla som gick färdigt skolan mer eller mindre skulle ta anställning på Volvo förr eller senare. Så skedde även med mig. Så efter grundskolan, efter gymnasiet och efter alla påbyggnadskurser jag gjorde efter gymnasiet så fick jag också min lilla plats på, på Volvo. Och känslan jag har, det jag kommer ihåg idag, det var väl att man var väl ganska så tom. För att känslan kom över innan du är 20, drygt 20 år, att ska man tillbringa resten av sitt liv här.
Det var som att någonting saknades.
Det var något som saknades, ja, precis. Och i detta då så sker ju stora omvälvningar ute i Europa. Glasnost, perestrojka, kalla kriget rann ut i sanden, Berlinmuren raserades etc. Och med det sagt så även det forna Jugoslavien.
Men hur kände du där innan? Så här, du är född i Sverige med kroatisk pass. Så här, men var det att du kände någon så här speciell tillhörighet till Kroatien? Eller var det bara som du sa att du, den här känslan att kunna hjälpa till för att flyktingar kom?
Mm. Några nationalistiska tendenser före kriget det fanns ju inte. Utan den tillhörigheten jag kände med Kroatien var väl att man kanske gick på gudstjänst som hölls på kroatiska och var ibland under uppväxten också lite engagerad i den kroatiska kulturföreningen som fanns i Olofström. Det var väl det enda. Rent politiskt så kände man absolut ingenting. Jag var svensk, född i Sverige. Svensk skola, svenska vänner, spelade boll när jag var liten. Ung, militärtjänstgöring etc.
Så innan kriget också, det var inte så att du mötte en bosnier eller en serb och kände någon serb?
Nej, för guds skull. Nej, det fanns inte.
Så, det var, så din tanke var när du åkte ner till kriget, det var att kunna hjälpa till?
Absolut, absolut. Det Röda Korset som gällde.
Men hur reagerade din familj när du sa nu ska jag be mig ner
hit? Wow, den du. Det jag kommer ihåg, det var ju liksom att de bara satte kaffet i halsen när jag berättade att jag tar tjänstledigt från bruket, från Volvo, och beger mig ner under en kortare tid. Så jag tror att familjen var ganska så glada över att det fanns en sista datum på min vistelse där nere. För liksom, kriget var i full fart och flyktingar kom i massor. Så att visst, de hade nog dåliga vibbar på det hela.
De ville inte att du skulle åka ner eller?
Nej, precis.
Och den dagen du packade väskan och begav dig av till flygplatsen, vad hade du för känsla då?
Ja, då på den tiden när kriget var i full gång så att säga, då gick inga flyg utan det var tåg. Så att 24 timmars resa ner till Zagreb, där det lilla jag kommer ihåg, det var ju liksom att man hade olika visioner av hur det skulle vara på plats. Så jag hade som sagt en adress vad jag skulle bege mig till för att signa in och försöka erbjuda min person som hjälp.
Var du, åkte du ner själv? Hade du varit flera från Sverige?
Nej, åkte ner själv. Åkte ner helt själv.
Så här, och det kändes som att var det, du måste ändå haft tanken att det är ett fullskaligt krig liksom. Men var det så att du var så inte förblindad och fel att säga, men det här med Röda Korset, nu ska jag hjälpa till?
Ja, det var det. Alltså, som ung grabb när du är 21-22 nu vet jag inte hur grabbarna idag tänker i samma ord, men man har ju ganska så dålig syn eller vetskap eller vad krig egentligen betyder på avstånd, va? Det är en helt annan grej om du sitter och tittar på tv eller om du är på plats. Och när jag kom ner till Zagreb då så det enda man märkte av det var ju liksom att det var undantagstillstånd, ingen gatubelysning, det var en ganska så mörk stad även om att det är en miljonstad etc. Så att det var väl den första känslan var att allting var så himla mörkt. Det var ju det, va? Så att något direkt krig märkte man inte av direkt i början, va?
Ja, vad var din bild av krig innan du åkte ner?
Ja, Ja, bra fråga. Vad hade jag för bild? Tyvärr så vet jag inte. Jag kommer inte ihåg.
Men du på något sätt känner att du blir fylld av någonting som bara, okej, det här känns rätt. Och jag ber även ner.
Känns rätt för att hjälpa till. Ja, på något sätt. Ja, precis.
Okej, så möts som en mörk stad. Och vad händer efter det?
Ja, så att... höll på med flyktingar. Det fanns olika centra i Zagreb runt omkring. Och givetvis så kom jag i kontakt med en tjej. Hade en liten affär och det mynnade ut givetvis att man kom också i kontakt med kroatiska soldater. Och det ledde ju också till att jag skrev på som frivillig till den kroatiska armén.
Hur fick de dig att joina? Var det att det var en så här... Nu får jag kanske en grej att grabba. Kom igen nu ska vi ta dem hit och dit. Liksom det, vill.
Ja, det är liksom ingen fotbollsmatch så. Ja. Utan liksom man får ju tänka också att ett land som befinner sig i krig. Då finns ju en helt annan propaganda kultur också i media, i radio, i tv. Så att, och det är kanske något som inte vi känner till här uppe i Sverige. Utan befinner sig landet i krig då är det ju komplett... Hela strukturen, hela statsstrukturen riktas in på att behålla kvar sitt land så att säga. Och detta inkluderar också medier. Så att man blir ju väldigt påverkad rent massmedialt också förutom din umgängeskrets.
Jag förstår, men vad var det som fick det att... För jag kan ju bara tänka så här, om någon kommer och ska attackera Sverige här och nu, då känner jag att det här behöver jag försvara.
Liksom. Och, precis.
Men du kommer ner till Kroatien, var det så att du började helt plötsligt på grund av den här tjejen och allting känna att jag behöver försvara det här?
Ja,
det här är en del av mig idag.
Ja, precis. Och där blev ju ett naturligt steg för mig. Då kändes helt plötsligt den här trygga tillvaron uppe i Blekinge, den kändes ju inte precis så läglig då på något sätt. Va? Utan man kände också att man hade en gemenskap med de nyfunna vännerna man hittade där nere eller hade där nere.
Blir det som en stark, du nämnde fotboll här lite för att jag har själv spelat fotbollsmatch och den gemenskapen i en match är väldigt stark och innan match och efter match oftast också. Så precis, men det är ungefär samma grej här.
Ja, det blir det va. Och speciellt då liksom om man råkar ut för i olika saker på frontlinjen exempelvis. Va? Det blir ju en gemenskap med grabbarna inom situationstecken. Det fanns några få kvinnor. Men det blir ju ett brödraskap, en gemensamhet. Det är så svårt att sätta ord på det. Men idag, om jag drar mig till minne, så har jag vänner för livet än idag. Va? Som jag har betydligt mer kontakt med än min egen familj.
Ja, det blir något, såhär, något outtalat.
Ja,
kan du det är kanske svårt för dig att förklara, men den största skillnaden mellan att tanken att, för jag kan ju bara, kan ju bara inbilla mig hur det skulle vara att vara krig, men jag har absolut en tanke om det. Jag kan visuella som är så här tror jag att det är att vara krig. Kan du minnas den största skillnaden från att faktiskt kanske fantisera att man är i krig till att man är i krig?
Wow. Det enda från Sverige jag kan tänka mig som grabb, det var väl kanske att man läste någon serietidning och sen försökte man visualisera det här på något sätt att försöka få en bild av hur ett pistolskott låter, hur en granat låter etc. till att själva vara på plats, det var ju som dag och natt. Det går inte att beskriva. Så första gången jag hamnade i strid, det var ju liksom att sitta i en bunker och sen bli matad av fientligt artilleri. Och själva känslan där, den går ju inte att beskriva.
Nu måste jag backa lite, Mattias, för det här det är jätteintressant att höra. Det är hemskt att säga, men det är någon fascination med det. Liksom. Men du säger första gången du satt i en bunker och blev skjuten på...
Ja.
Innan du hamnade i bunker, så förstod du, nu finns det så en chans att vi kommer till där, precis som du sa, smattras på. Liksom. Ja. Hur var den känslan?
De känslorna jag har kvar, för nu får vi tänka på att detta är mer än 25-27 år sedan, va? Så att man är gubbe idag. Men känslorna jag hade då, det var ju att man uppfylldes av en stolthet helt enkelt, liksom, att man kunde vara en del av något större. Men om man jämför det här med
Men var det någon som sa någonting? Ursäkta om jag avbröt det, men var det någon som sa någonting innan? Bara, i mitt huvud nu tänker jag så här, någon som står och pratar, någon kapten eller någon som pratar, nu är det här och här och här.
Ja,
så
okay,
man blir så peppad,
okay.
Precis ja, som tränaren
förstår,
pratar
ja,
innan.
Ja, nu förstår jag vad du menar. Nej, men så här, absolut i början så befann sig ju landet Kroatien i... Det var totalt kaos. Det fanns ingen armé. Det måste vi också tänka. Det fanns ingen armé. Utan Kroatien var ju en del av det totalitära Jugoslavien. Som var en, vad ska jag säga, en kommunistregim som alla andra i Östeuropa. Men när detta raserades så valde ju landets armé att erbjuda sina vapen eller tjänster till Serbien. Ju. Vilket skedde. Så att Kroatien i princip stod utan armé plus ett vapenembargo. Och det där att det fanns en struktur, att det fanns en militär struktur som i förväg kunde, säkert på generalstaben hade sina planer. Men ute på fältet så var det mer eller mindre att det var byar, att det var städer, att det var län, kommuner som skötte försvaret lokalt så att säga. Va? Och då var det ju oftast unga grabbar i min egen ålder, 20-25 år, 30 kanske, som köpte vapen, hittade vapen via svarta börshandlare, jaktvapen etc. som man satte i precis i början. Va? Så det fanns ju ingen militär struktur, utan den här militära strukturen började byggas upp först i slutet av 91 och 92.
Okej. Och när var du nere igen, sa du?
91.
91, okej. Okay. Så du var med under den här...
Precis, precis.
Okay. Men slogs ni alltid med Serbien, eller hur var det?
Ja, Serbien var ju den angriparen som välde över gränserna. De ville ju som sagt behålla det där gamla totalitära Jugoslavien. Kroatien gick i sin egen väg, precis som Slovenien. En fria demokratiska val där de röstade utträde i Jugoslavien. Men det ville ju inte någon annan republik. Så första två åren fram till stilleståndet, krigsstilleståndet 92, så var Serbien och jugoslaviska armén den anfallande ockupatören, om jag kan kalla den så.
Okej. De skulle ta tag i det andra, Slovenien och...
Ja, Slovenien, Kroatien, en liten historia tillbakablick. Så 91 så går ju Sloveniens riksdag ut till val. De bestämmer sig för att dra sig ut det forna Jugoslavien. Kroatien följde efter exemplet, gjorde samma sak där. Och sen detta resulterade i då, väldigt kortfattat nu, detta resulterade då i kriget.
När du åkte ner, visste du att okej, nu är det serberna mot oss? Nu är det dem.
Hade men då visste man, då hade man redan en fiende. Det var okay. Då visste man redan, men då var ju nästan all uppmärksamhet på den jugoslaviska armén som anföll Kroatien.
Okej, okay. Och det var typ serber då?
Ja, precis.
Jag förstår. Alltså vad förmedlas... När du sa att du hoppade på det här tåget genom den här tjejen, eller inte genom henne, men du träffade kroatiska militärer och sånt. Så här. Sen när du vet, skriver på att slåss för det här. Så här. Vad är det som förmedlas till det då?
Förmedlas? Ja, jag tänker främst på självständighet. I detta så kommer ju givetvis nationalistiska känslor som var tabu. Belagda, eller det ämnet var ju tvungen strängt förbjudet att ta upp under det gamla Jugoslavien. Så allt detta kom ju upp till ytan givetvis. Va? Och patriotism mot något som är egentligen historiskt. Så att kontentan av kriget, eller resultatet av kriget 91-95, det är ju liksom att Kroatien blev en självständig stat. En oberoende självständig stat. Som du är del av något som är kanske lite större än dig. Så kan man sammanfatta.
Jag förstår. Men om vi backar tillbaka till den här bunkern då. Så här, du och dina, nu tänkte jag säga kollegor, det låter ju konstigt. Dina, vad säger man? Kompanivänner, vad kallas det?
Ja, kompani, pluton, grupp. Oftast i början som sagt, det fanns ju ingen större eller en militär struktur som det fanns, som det finns i Sverige. Va? Man vet sin förutställda plats, man vet vilken som för befäl, man vet vad zonen i en specifik stridszon är. Det finns redan förutstämda kriterier för de här grejerna. Där nere i början så var det också rena rama kaoset. 91 så kunde ju bara Kroatien förlita sig på sin polisstyrka och de frivilliga som oftast med egna inköpta vapen ställde upp mot en angripare som var betydligt större i manskap. Så får vi inte glömma heller att jugoslaviska armén var på pappret Europas femte största armé när detta skedde också. Va? Mm. Så att istället då för att använda jugoslaviska arméns vapen mot en yttre fiende så vändes de vapnen mot sin egen befolkning helt enkelt.
Men du som hade gjort tjänstgöring i Sverige, hade du en liten fördel av den, alltså den kunskapen när du kom ner dit, när du märkte att här finns ingen struktur?
Ja, alltså man visste, och det var detta också som var väldigt högt skattat i den nybildade kroatiska armén. Så alla inom situationstecken utlänningar som kom utifrån, de betyder jättemycket egentligen för den kroatiska armén. Dels då att du förde med dig kunskap om hur den här militära strukturen används ute i Västeuropa. Ur ett kanske NATO-synpunkt. Dels det, och dels så var din blotta närvaro som utlänning inom situationstecken. Att det var ett bevis att det kommer frivilliga från utlandet för att omvärlden vet vilka orättvisor som begås av motståndarsidan. Här är ett land som går till val och de får inte bryta sig ut på lagligt sätt så att säga. Va? Så det blev ju också en moralhöjande effekt kan man säga. Va?
Det blir så här vi mot dem?
Ja, det blir det. Absolut, absolut. Absolut.
Var det många som kom? Fel att kanske säga hemvändare, med sådana som är kroatiska.
Ja, oja. Det var mer än jag hade väntat mig. Det blev ju, alltså, jag kan väl nämna några killar som kom från Tyskland. Många franska främlingslegionärer. Närmare 150-200 man bara från franska främlingslegionen. Jag har vänner som har återvänt tillbaka till Australien, till Argentina, till Sydafrika, till Kanada, till USA. England ska vi inte heller glömma. Så att de finns, de kom från hela världen, absolut, absolut. För att hjälpa till mot det övergreppet som vi ansåg skedde.
Jag förstår. Ja. Om vi backar tillbaka ytterligare en gång här nu, ska vi försöka till den här bunkern. Där, hur var det när du sitter där och är det första gången du blir beskjuten mot?
Oh, det var chock, det kommer jag ihåg, alltså, det glömmer jag inte. Jag försökte spela cool, lugn, men jag tror det var till och med där jag började riktigt börja röka på allvar. Där började komma cigarett efter cigarett för att komma från den där lilla trygga jag ska säga, bruksorten till hamna i hjärtat av ett krig. Det var ingen positiv upplevelse, så kan man säga. Va? Men jag hade tur, vi hade tur den där dagen. Vi fick utstå en del bombardemang, både från stridsvagn och från artilleri. Så att
sköt tillbaka någon?
Nej, det fanns ingen möjlighet att krypa. Det bara sitt och rök och håll tummarna att det inte brakar loss. Så att,
hur var det när du fick vapnet i handen första gången? Du satte på den här fullmundering. Och jag har ju läst din bok som sagt. Jag vet att ni rökte väldigt mycket. Hela kompaniet verkar röka väldigt mycket. Så att,
ja, cigaretterna gick. Alltså, det var ju återigen, nu kom ju den där propagandamaskinen. Liksom. Man gjorde allt för att höja moralen. Så att vi fick ju cigaretter gratis, så att liksom, vi hade en ganska bra lön på den tiden, så att vi hade en lön ifall du var inne på förläggning, och du hade en extra risktillägg kan man väl kalla om du var ute i fält, så att lönen var helt okej, helt okej. Ja, vad var det du sa, förlåt?
Men jag märkte bara att ni rökte mycket, eller jag har läst att ni rökte mycket, men ja.
Känslan var,
känslan var när du första gången satte på dig full mundering och drog ut där.
När jag kom ner så kunde jag i princip, jag kunde inte handskas med en, vad som är populärt, Kalashnikov AK-47. Så att när jag fick den i handen första gången så kändes det så overkligt, för att detta var ju ett vapen som vi i Sverige har fått till oss, att detta är vad fienden egentligen har. Och det är ju den leder FI på andra sidan Östersjön, va? Ja. Östblocket. Och helt plötsligt så har jag ett sånt vapen. Så att den känslan jag kommer ihåg, det var liksom, jag kan inget, jag måste ut på skjutbanan eller vad som helst för att bekanta mig med verktyget. Så att känslan var väl lite sådär, två delar, va?
Ja, jag förstår. Mm. Känner du rädsla?
Till en viss, för då insåg man att nu är det allvar, va? Nu är det allvar.
Men var det någon gång så här, vi pratade lite lätt i början om så här hat och sånt, men var det typ att de där jävlarna ska inte ta, nu svår jag ursäkta liksom, men de där ska inte ta det här landet, så här, vi ska bli fria. Var det mycket pepp sånt? Nu slår vi upp mot
91 och 92, så var det väl ganska kaosartat som jag nämnde innan. Landet befann sig ganska så snart, så körde ju jugoslaviska armén över de kroatiska polisstyrkorna och de frivilliga. Va? Det fanns ingen organisation, det fanns ingen militär struktur. Folket var väl ganska också oförberett på att det skulle ske det som skedde. Va? Så att ganska så omgående så beslagtog och ockuperade jugoslaviska armén Serbien närmare 35% av kroatiska landytan. Så det var ju stora områden som hamnade under direkt ockupation. Och då gällde det från, det vet jag idag, då gällde det ju från kroatiska generalstaben att försöka med de få manskapen man hade försöka hejda på olika platser där var den stora anstormningen kom. Så att återigen, ja, vad ska jag säga, det finns så himla mycket, jag kan egentligen berätta hur mycket som helst, men det var i princip bara att försöka hejda armén till varje pris, va? Så man gick ju i princip från front till front, så att den här vilan, den här jävla ranamma, om vi kan säga så här, förlåt att jag svär, men den där känslan, den byggdes upp ju för var dag, va? För liksom då blev du en del av den maskinen, va? Då blev du en del av manskapet, du blev en del av gemenskapen, du blev en del av sorgen, du blev en del av anfallen. Du, alltså alla de här känslorna bygger upp till det där som du nämnde, jävla ranamma. Ja.
Men såg du människor dö där i början?
Ja, herregud. I början var det ju kaos, det var ju liksom hemskt. Man brukar ju säga, i början av ett krig och ett slutet av ett krig, det är då de största offren sker egentligen. Va? Och med ganska få medel så kunde man inte stå emot stridsvagnar, pansarvagnar, flygplan, allt det här tyngre krigsmaterialet som ställdes mot ganska svagt beväpnade killar. Då blev det offer.
Vad var första tanken när du såg någon dö?
Wow, det finns jättemånga tankar, men det ser så overkligt ut, det ser sjukt ut, det ser onaturligt ut, groteskt på något sätt. Idag så är det ju skrämmande som privatperson, som civilist, att man överhuvudtaget kan bara acceptera att ett krig sker.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är för mig det mest skrämmande. Men det är ju sjukliga saker för att det inte är naturligt. Så kan man säga. Det är sjukt.
Minns du första gången du var ute på fält och siktade vapnet på någon, mot något? Någon var tryckt av?
Ja, alltså jag kommer ihåg än idag. Första målet som jag fällde, om vi kan säga så, det är liksom då skrek ju hela min varelse, hela matekapin skrek inombords. Och bannade hela situationen. Men som sagt, det är så många många händelser kring en händelse, så att liksom du hinner aldrig reflektera över något specifikt, utan det blir hela tiden att en motor som går framåt, framåt, framåt eller bakåt, bakåt, va? Så att med känslan jag hade första gången när jag eliminerade första målet, det var ju liksom att hela min varelse bara skrek rätt ut.
Att det kändes fel? Eller?
Det känns fel, absolut. Det känns fel. När du befinner dig i en krigssituation, en militär operation, då är det ju också så att det är en annan sida som skjuter på dig. Och allting klickar ju på ett sätt att du ställer in en on-off-knapp i dig själv som ligger på påläge. Och den här on-knappen eller påläge gör ju att man reflekterar inte så mycket över själva siktandet, att man lägger an, att man trycker av, utan allting sker per automatik. Så där, så att några direkta känslor finns ju inte där, va?
Då tänker jag ju direkt på den, så en mot eller motfråga då, men ytterligare fråga kring det här som kanske inte har med den här situationen exakt, men förr eller senare så brukar jag brukar prata med folk när man stänger dörren och man är helt själv, det är de riktiga känslorna kommer.
Precis,
så man kan aldrig fly från den känslan. Så hur var det första gången du var helt själv och stängde dörren, ingen såg dig?
Ja, men alla de här situationerna är ju väldigt adrenalinladdade. Och sänk adrenalinnivån för mig personligen, inte bara mig utan alla killar runt omkring mig, det var ju ofantliga intag av alkohol. Men känslan, vad ska man säga, det jag nämnde innan att det är något som brister. Det brister inom dig. För att ta ett människoliv, det är liksom det svider. Det svider. Även om man har legitimitet för att göra det, så svider. Absolut.
Ja, jag kan verkligen förstå det. Så här. Men jag är ju runt vissa ungdomar som spelar sådana här skjutspel och man ser dem stå bakom ett hörn, trycker på en knapp och kommer ut runt hörnet och pang, och det ser så himla proffsigt ut. Så är det ju typ det här digitala tv-spelsvärlden. Finns det någon slags jämförelse? Du är runt ett hörn, rör fram vapnet och bara skjuter och gömmer.
Det fanns situationer, jag vet att jag har bröder eller kamrater som råkade ut för precis det du beskriver. Bakom husväggen att man möts på ett avstånd om 5 meter. Sen den som är snabbast på avtryckarna klarar sig. Så givetvis så sker de situationerna. Men att det är något som sker ständigt, så måste jag säga nej. Så funkar det inte.
När jag läste din bok, om jag förstod det hela rätt också, så var det så att du gjorde någon slags karriär inom det militära och hamnade i specialbataljon.
Och det var ju som sagt liksom bataljon Z. Det var en liten enhet, byggde på cirka 100-115 man som hade till uppgift att primärt 91-92 där låg de i ständig beredskap för att föra ut övre skiktet i riksdagen, presidenten, ut ur landet, ilfart till ett annat vänligt västerland ifall jugoslaviska armén skulle kunna bryta igenom och ta sig till huvudstaden. Så detta var ju egentligen de första krigsuppgifterna de hade. Efterhand så utökades uppgifterna när läget började stabiliseras och det blev med små operativa grupper om 2-4 man beger sig bakom fiendelinjen och försöka tillfoga så mycket skada som möjligt på fienden i manskap och materiell.
Ja, ni bestämmer, okej, nu börjar vi attackera, vi ska inte bli attackerade.
Ja, så att den lilla mannen som jag skriver i boken gavs väldigt stort utrymme för att agera på egen hand. Så att man bortsåg oftast från de här militära hierarkin Utan kände du, Jocke, för att göra en sån sak, oavsett vad det gällde militärt ingripa mot fienden på andra sidan, så fick du i princip fria händer att bege dig dit och hitta på.
Ja, du hade många sådana tankar eller idéer?
Ja, vi var väl väldigt, jag ska väl inte säga experimentella, men initiativtagande och operativa. Man kan väl också säga att de här killarna, nästan allihopa, om inte alla, var suveräna idrottsmän. Intelligenta pojkar, och en stor del av den enheten bestod av franska främlingslegionärer. Så att det fanns ju en taktik att föra ett krig, eller ja, agera som man säger på fackspråk, hit and run. Det var det gick ut på. Och för detta så behövdes det utbildning. Men man krävde ju då att man hade en viss erfarenhet som krigsman, och det hade ju nästan alla killarna, om inte alla, i och med att du upplevde krigets fasor första 6 månaderna. Man blir ju från en mycket blåögd, naiv pojk i 20-22 års åldern, så blir du ganska snart en ärrad veteran bara på ett halvår. Så den utvecklingen går jättesnabbt. Och sen kom ju då utbildning rent teoretiskt, rent praktiskt. Man kan väl också säga, under de här åren så gjorde jag mina fallskärmshopp. Jag fick min grodmansutbildning, det var polisutbildning, det var köra bil. Så även om den här enheten hade rent militära operativa operationer, så hade vi även civiltjänst, jobba som livvakt åt ÖB:n, försvarsministern etc. Så det var ett rullande schema, och då kan man ju inte bara ta en krigskille som har suttit bakom en krigsbryta och sätta han som att köra en bil och köra ÖB, köra generalen. Så att det är utbildning hela tiden.
Men var det på deras initiativ, eller var det ni som också driver, vi behöver mer?
Ja, alltså man bygger ju upp, när det är elitförband så bygger man hela tiden upp från olika situationer, från olika känslor, från olika idéer, från olika situationer, va? Så att man bygger ju hela tiden. Du håller dig till den här militära hierarkin, men det är ingen som riktigt talar om för dig hur det ska vara. Det gör man ju när det är fred. Va? Då gäller det att utbilda killar som inte kan något. Men nu gäller det liksom att ta det till nästa nivå, så att säga. Va? Och på så sätt också så ökar man ju elitförbandens, eller vårt i alla fall, stressnivå. Stressnivån höjs. Du blir mer medveten om olika situationer. Du lär dig agera snabbare. Det vill säga, du skjuter först, fråga sen om du hamnar i en situation. Och det var väl det som gjorde att jag lever idag. Kan stå upp och dricka vatten här tillsammans med dig i studion.
Ja, intressant. Skjuter först och frågar sen.
Ja, men också, du får ju också tillägga där också. Nu pratar vi om militära operationer. Ja, inga polisiära operationer. Va?
Jag fastnade lite på det här med hit and run. Så här, nu ser jag ju så här bilder framför, ni sitter där på... När ni sitter och pratar och tänker, okej, nu ska vi förstöra dem inifrån ut. Så här, och hur såg kriget ut där då? Var det fortfarande så här fullskaligt krig, eller var det så att ni hade börjat ta tillbaka mark och Kroatien började formas som den nya Kroatien?
Förlåt. 92 så skrevs ju krigsuppehållet, fredsförhandlingarna, och allting förfrös. Det som var tråkigt det var ju att kriget bröt ut i Bosnien. Kroaterna, kroatiska politiska ledningen dåvarande, öppnar upp sitt land, flygplatsen, för transit av utländska islamistiska jihadister. Och detta spelar ju inte kanske så stor roll rent militärsynpunkt vad det gäller Bosnien, men för deras morals skull så var de mer än välkomna i vissa delar av Bosnien. Så att kroaterna i princip öppnade upp sin flygplats för cirka, det jag vet idag, ungefär 4000 utländska islamistiska jihadister som kom utanför Europa till Europa. För jag ser ju liksom Bosnien och Kroatien och Serbien och hela forna Jugoslavien som en del av Europa. Så att det var några tusen. Ja.
Och det ledde till att det var inget bra, antar jag.
Nej, det blev ju inte det. För att planer är väl jättebra, men liksom hålls inte planerna så blir det ju helt andra tankar. Och det som jag säger, liksom, man kan ju inte ingå några avtal med terrorister, som Nej. Jag ser dem. Nu vet jag inte om man hade några avtal med dem, men i och med att man öppnade upp som ett transit till de här herrarna från utanför Europa, så måste det funnits någon överenskommelse, tycker jag. Men de begav sig inte i Bosnien, och det var ju senare en uppgift som bataljon Z fick. Så det var ju inte bara träning och utbildning under de här, vad ska jag säga, få fredsåren i Kroatien, utan vi kastades in i Bosnien fort som tusan när den kroatiska ledningen inser att de här utländska islamistiska jihadisterna vände sina vapen mot den kroatiska befolkningen inne i Bosnien. Mm. Och då sattes vi in.
Så då blev det så här hit and run?
Då blev det helt andra grejer.
Jag förstår. Mm.
Början så begav man sig till ingenmansland. Man smög oftast över på andra sidan. Man får ju också tänka att det var ju stora landområden.
Så det var till 4-5 stycken?
Typ. Ja, vi var 2-4 man. Små grupper som opererade. Va? Ibland så skedde ingenting rent militärt, utan vi bara låg och skrev ner, studerade. Varifrån kom fordon, åt vilken riktning fordonen, vad var det för enheter som kom, vad var det för material. Militär materiell, hur stora var enheterna, etc., etc., vilket tillstånd var de i, var de berusade, var de skärpta. Man såg oftast på fiendesoldaten hur han betedde sig, avslappnat eller agerade proffsigt eller professionellt, och det ser man ganska omedelbart. Så även vad det gäller de här hit and run-grupperna så opererade vi bakom linjerna med att bara liksom ta in uppgifter, va? Information.
Men blev det också att det blev typ skottlossning och sånt ibland också?
Givetvis. Det var det jag tänkte komma till. I början så tog ju jugoslaviska armén 30-35% av den kroatiska landstyrkan och ockuperade den. Och det var väl också deras primära taktik från början, va? Att erövra så mycket som möjligt. Va? Men de hade ju inte riktigt med manskap till detta. Va? Så man kan ju inte säga att det fanns en frontlinje. Det fanns alltid luckor i den här fronten som man kunde smyga mellan. Va? Det fanns alltid. Och medan vår enda uppgift var 91-92 att försöka tillfoga så stor skada som möjligt i deras manskap, i deras materiell. Och det skedde också oftast på impulsiva grejer när du befann dig på andra sidan. Så att det var något beslut man tog där och då i gruppen. Så att det fanns inget förutsett bestämt mål i början. Utan detta byggdes upp efterhand, så att säga.
Ni drog iväg utan något mål? Och...
Ja, målet. Du hade fiender på andra sidan, så fick man ju alltid...
Improvisera?
Ja, improvisera. Precis. Mm. Precis.
Hur var känslan inför de här små så kallade hit and run?
I början så var det ju ganska så nytt för mig, hela den här scenen. Jag hade ju det här svenska sättet att tänka, liksom front, här har du skyttevärn, fienden 500 meter bort, och sen skjuter man på varandra typ där. Nu fick du en fiende direkt in på näsan, in på knuten. Du kunde se dina fienders ögonvitor, så att säga. Man kom ju väldigt nära. Ska du tillfoga någon skada så måste du komma nära. Det sker inte på avstånd, va? Och ja, känslorna var ju i början euforiska. Och helt, jag kommer ihåg också känslan vi hade, att det var helt otroligt att man kunde göra de här små anfallen. Som sagt, det är hit and run och allting är klart på 2 minuter, sen vips så är ni borta igen.
Känner ni att ni typ, jag vet inte om det här handlar kanske inte om att ta mark, det handlar mer om att förstöra mark för dem?
Precis, det var tillfoga skada.
Blev du träffa någon gång? Någon vapen?
Jag har haft tur som inte fått en penetrerande kula genom mig, men jag är ärrad av några kulor som har skrapat upp en bit av huden och fläkts upp, ja, men inte blivit penetrerad.
Vad var första känslan? Du måste ändå känns ordentligt.
Ja, det bränner ju till. Men som sagt, adrenalinpåslaget är ju maximalt. Alltså, det går inte att beskriva adrenalinpåslaget, men smärtan och allt detta kommer ju senare. Så även om du ser att det blåar, även om du ser, känner granatsplitter till huvudet, även om du känner med fingrarna att det är ett öppet sår, så känns det inget. Va? Sen om det är adrenalin på slaget eller om det är chocken eller situationen bara så. Det kommer för senare. Va? Det kommer för senare.
Men hur löper det här kriget till för dig sen? Eller till för dig? Hur löper det, om man pratar så här, från din point of view, vad man kallar det så här. Du har kommit till det här specialförbandet. Du börjar så här hit and run. Alltså tiden går liksom. Hur löper ditt liv vidare när det är liksom?
Vi som hade erfarenhet från första två åren, krigserfarenhet i Kroatien, de vill man ju helst inte slippa iväg på något sätt, utan de höll man kvar med, inte några påtryckningsmedel eller så, va? Utan det byggdes upp en kamratskap som jag nämnde innan, och som det blev ju bara att det flöt på något sätt, va? Vilka skador det tog på mig, det visade sig först senare, betydligt senare efter jag plockat av mig uniformen, men det var att dränka sina sorger i sprit. Man var ju inte medveten om de här grejerna heller, för du är så pass ung. Liksom när det börjar bryta ut inom dig, liksom, hur reagerar man? Ja, men då sätter man sig i baren och sen dricker man sin whisky. Och sen, sen är det inte mer med det. Va? Du vaknar bakfull och sen börjar en ny dag. Va? Så att du hann egentligen inte tänka efter. Du hann egentligen inte tänka efter, för du var fullbokad från morgon till kväll. Va? Och sen när arbetsdagen var slut, 17.00, på med civilkläderna, och sen var det bussen in till stan, partaja lite eller bara chilla, ta lugnt, träna eller något annat. Och sen tillbaka igen på morgonen, uppställningen 06.00.
Det var som en arbetsdag, ja, och vissa dagar drog ut i fältet.
Ja, precis.
Det låter ju surrealistiskt.
Ja, vad ska jag säga? Det är, liksom, det är så det är uppbyggt.
Som att jag skulle hoppa på bussen här på måndag morgon och dra till Finland och sätta
precis,
på mig ett gevär och skjuta.
Precis, ja. Så att man, när du väl var på militärförläggningen, då hade du dina arbetstider. Och arbetstiderna så var det ju bara utbildning hela vägen. Mm. Det var utbildning.
Sen kom de här 1400 dagarna senare.
Ja, drygt. Då brast det för mig. Liksom. Ja, det. Man bara gick ner på knä. Luften gick ur och man kände att det funkade inte mer.
Va? Om vi backar typ bandet kanske en vecka, någon dag, några minuter innan luften gick ur. Vad var det, minst vad det var för tankar, känslor just där och då?
Ja, man kände bara, det lilla jag kommer ihåg, det var ju bara att man kroknade. Alltså, det tog bara stopp.
Var det något som hade hänt?
Ja, fyra års krig.
Ja, det var inget så markant att någon blev skjuten?
Nej. Vi kan väl säga också bataljon Zs, under bataljon Zs vara under krigsåren, så har jag 77 stupade kamrater. Så att det följde ju med, men man tänkte inte så mycket på dem. Va? Utan varför jag höll ut så pass länge som jag gjorde, det var nog mest för min kamrat på högersidan och min kamrat på vänstersidan. Så att det blir den här osynliga banden som jag talar om, Band of Brothers. Så binder dig till den här gemenskapen. Så att jag tänkte, jag tror till och med om jag har en känsla att jag tänkte lägga ner hela den här biten flera år innan. Men jag gjorde inte det på grund av min broder på höger eller vänster sida.
Du pratar 77 stupande kamrater. Var det när du kom tillbaka till själva förläggningen? Pratades sånt om någonting? Eller fick du någon erbjudande om hjälp och prat?
Efter 93 och framåt så engagerade chefen en psykolog som kom till militärförläggningen och hade samtal med alla. Och då var man inbokad och då var tvungen att sitta med samtal och prata med en psykolog. Men vi visste ju i grund och botten att vad det var egentligen för mening, för att då ville ju bataljon Zs chef veta eller se om någon av killarna började flippa ut, om jag kan säga så. Va? Och så han kunde flytta under honom, så han kunde pensionera honom, så han kunde sjukskriva honom. Flytta honom till ett annat förband. Och detta visste vi ju. Så vi visste ju vilka. Men det var ju inte för att jag skulle må bra eller liksom så här. Va? Utan det var bara för att försöka hitta de här individerna som började balla ur helt enkelt. Va? Och då hade vi redan i förväg. Vi visste ju redan vad den här psykologen ville. Och då bemöter man det också på ett helt annat sätt. För att du vill vara kvar i eliten.
Jag förstår. du sa vad han behövde höra, inte
ja, det precis. Du ville säga. Ja, precis, precis, precis.
Jag förstår. Men sen kom, nu har jag backat tillbaka lite igenom efter de här 1400 dagarna. Mm. Du gick ner på knä, luften gick ur.
Ja, ja.
Så här, vad känner Matte där och då? Så här.
Känslan, den där speciella känslan var bara att jag inte orkar mer. Det var liksom, det var en kraftansträngning att resa sig upp från sängen och gå ut i toaletten och borsta tänderna. Det kändes som ett, som att bestiga Himalaya. Det var liksom mission impossible. Men det bara tog stopp.
Det, var det från en dag till en andra?
Ja, ja, det bara kom pang. Va? Så att,
men var det där nere då fortfarande?
Då var det 94. Då var det 1 april 1994. Mm. Och efter 3 år och 8 månader så, om jag inte tar fel, så cirka 1340 dagar drygt.
Du har nu lyssnat på första delen av den här historien. Del 2 kommer inom kort. Men fram till dess får ni gärna gå in på våra sociala medier och gilla där vi gör. Vi finns på både Facebook och Instagram och där heter vi Brottsofferpodden. Tack för att du har lyssnat.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Du förstår, för skulden ligger hos den som begår, hos den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.